Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu är hösten här på riktigt och när jag sitter här och spelar in detta så har jag tänt säsongens första brasa i kaminen. För mig är hösten så mysig, men jag vet att många av er tycker det är den hemskaste årstiden. Håll ut i så fall. Jag vill gärna att ni hör av er med respons på mina avsnitt. Även ni som tycker att mina egna små analyser är helt uppåt väggarna får gärna skriva till mig. För då får jag lite input på hur man också kan tänka och tycka. Dagens avsnitt har jag en lyssnare och kollega att tacka för. Johanna Uddståhl Friberg, manusförfattare från podden True Crime Sweden, kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av att överta några av hennes manus. Såklart jag ville. True Crime Sweden är på engelska, så jag har bearbetat texten och ni kommer känna igen er. Men det var god hjälp att kunna följa en röd tråd och inte hoppa mellan olika artiklar. Tack Johanna! Dagens avsnitt innehåller en avrättningsscen, så jag vill varna känsliga lyssnare. Jag ska berätta för er om mordet på Hanna Johansdotter. Klockan var 11 på förmiddagen, den 28 mars 1889. Bonden Anders Olsson, boende i Yngsjö i Skåne, korsade sina grannars gårdsplan och gick med bestämda steg mot dörren. Kvällen före hade grannhustrun Hanna besökt hans hem och hon hade verkat orolig och nedstämd. Nu ville Anders titta förbi och se så att allt var bra med det unga grannparet. Efter en bestämd knackning från Anders stora arbetsnäve öppnades dörren av Per, den 27-årige mannen i huset som tagit över torpet många år tidigare efter sin fars död. Anders bytte några ord med honom och frågade sedan efter Hanna, Pers unga hustru. Per slog ner blicken och svarade svävande något om att han inte visste vad Hanna var. Han hade varit ute på ärende och när han kom hem var dörren upplåst, men Hanna var borta. Han misstänkte att hon kanske gått över till någon av de andra grannarna. Anders tyckte det lät märkligt att hon skulle lämna huset utan att säga något till sin man och dessutom lämnat dörren upplåst. Han hade varit så ledsen och orolig kvällen innan och nu detta. Anders bad därför Per att se efter om hon ändå inte kunde vara i något av de andra rummen. Per gjorde som han blev tillsagd och vandrade in genom hallen och köket. När han tagit steget över tröskeln till drängkammaren sa han: "Men titta, källarluckan står öppen." Anders slöt upp vid hans sida samtidigt som Per utbrast: "Åh nej, där ligger hon och har slagit ihjäl sig." Anders reagerade på att Pers röst lät så neutral när han uttalade den fruktansvärda meningen. Men det han sa var sant. Där, nedanför stegen på jordgolvet i källaren, låg den livlösa kroppen av Pers hustru Hanna. Grannen Anders Olsson däremot blev desto mer chockad. Han skrek så högt av förskräckelse att folk som passerade på vägen utanför hörde honom. Ljudet fick ytterligare en granne, Anders Andersson Post, att komma in i stugan för att se vad som stod på. Andersson Post klättrade direkt ner för stegen för att se om man kunde hjälpa Hanna. Nu hade ytterligare två personer som hört uppståndelsen anlänt till den lilla drängkammaren. Även de bodde i grannskapet. Det var Jöns och hans dotter Bengta. De församlade hjälptes med gemensamma krafter åt att baxa upp Hannas kropp ur källarhålet. Det stod omgående klart för alla i rummet att Hanna inte dött av fallet nedför stegen. På hennes vita hals lyste en röd rand som efter en strypsnara. De lade Hanna på sängen och de personer som senare under dagen passerade rummet med den döda kvinnan kunde konstatera att hon var ordentligt påklädd. Till och med strumpebanden var prydligt knutna så Hanna kunde inte ha hamnat i källaren under nattetid eftersom hon ju då bar särk. Om nu ingen klätt på den redan döda kroppen kläder förstås. Men allt började många år tidigare. År 1860, då bonden Nils Nilsson äktade Anna Månsdotter. Hon var dotter till änkan Anna Tufvesdotter och framlidne Måns Nilsson. Modern var orolig för sina barns framtid och blev glad för frieriet och sin dotters vägnar. Nils Nilsson hade en egen liten gård och tycktes vara ett gott parti. Ryktet sa till och med att han var förmögen. Anna Månsdotter var redan från unga år en bestämd dam med högtflygande drömmar om god ekonomi och ett spännande liv. Hon var känd för att vara svår att göra nöjd, men inför frieriet från Nils tycktes hon ändå vara just det, nöjd. Hans tillgångar sades vara långt större än den 19-åriga bruden Anna Månsdotter någonsin upplevt, och hon såg fram emot att äntligen kunna kosta på sig ett och annat. Det visade sig dock snart att ryktet om Nils goda ekonomi varit kraftigt överdrivet. Hans var 13 år äldre än Anna och han hade sedan sin fars bortgång spenderat sitt arv på dåliga investeringar och skötsel av gården. Sanningen var att han ibland till och med behövde låna pengar av någon vän för att klara tillvaron. Som för alla bönder var skörden viktig. De år då regn eller torka förstörde odlingarna var problemen som allvarligast och familjen fick svårt att sätta mat på bordet. För en liten familj blev det, trots att Anna ganska tidigt i förhållandet kände sig lurad in i fortsatt fattigdom. Under äktenskapet födde Anna 3 barn, men som så ofta förr dog flera av dem som små. Det enda barnet som levde till vuxen ålder, sonen Per, blev Annas ögonsten. År 1877 var det så dags för den älskade sonen att konfirmeras. Per Nilsson skulle ta steget ut i vuxenlivet efter en tids läsande för prästen. En kort tid före själva högtiden blev fader Nils plötsligt sjuk och svag. Han var trött och hostade ihållande. Eftersom aptiten var så gott som obefintlig gick han också ner i vikt. Sommaren efter sonens konfirmation blev det än värre. Nils låg i sängen och förmådde knappt ta sig upp ens för att gå till dasset. Anna var irriterad på maken och grannarna hörde henne skälla och klaga på honom. Vilken karl ligger till sängs hela dagarna, ska hon ha sagt. Till sist tillkallade hon en läkare eftersom hon inte längre orkade med att se sin man ligga och hosta och beklaga sig i sängen. Läkaren ställde omedelbart diagnosen tuberkulos. Nils hade alla tecken på sjukdomen, med feber och viktförlust, svettningar och blodblandad hosta. Detta fick dock inte hustrun att bli vänligare inställd till Nils. Istället blev hon arg för att han dragit in denna obehagliga sjukdom i deras hus. Sonen Per som just konfirmerats tog allt mer över rollen som man i huset. Detta trots att fadern fortfarande levde. Sonen fick ta instruktioner om hur gården och ekonomin skulle skötas ifrån sjuksängen. Anna valde irriterat att flytta ut i köket och sova för att slippa höra hostningarna från sin sjuke man. Det sägs att det var under hösten 1877 som det började. Det som flera år senare skulle leda till Hanna Johansdotters död. En natt passerade Per sin mor i köket för att gå ut. Förmodligen skulle han urinera. Anna ska då ha bett sonen att komma och ligga en stund hos henne och på den vägen var det. Det tycks så småningom ha blivit ett vedertaget faktum i bygden att Anna Månsdotter och hennes son hade ett incestuöst förhållande till varandra och att detta inleddes kort efter Pers konfirmation. Och så gick åren och familjens märkliga liv fortsatte. Pappa Nils levde hela 6 år till, men han var under hela denna tiden mycket sjuk. Anna och sonen Per levde vidare som om de vore ett gift par. De skötte gården tillsammans och de tog hand om den sjuke Nils, som inte tycks ha förstått vad som pågick mellan sin son och hustru. År 1883 somnade han till sist in, 55 år gammal. Då var Anna 41 år och Per 21. Nu var de ensamma på egendomen och de fortsatte att driva den efter bästa förmåga, trots att ekonomin var skral. Folk i trakten var förfärade över vad som pågick på gården. Alla visste vad som hände där. Flera av dem hade kommit på mor och son i säng med varandra. Dock aldrig intima utan bara liggande sida vid sida. Någon hade också konfronterat Anna, som då hade svarat att hon var mörkrädd och ville ha sonen nära som trygghet. 5 år efter Nils död tog en av grannarna, som inte tog så allvarligt på incestryktena, mod till sig och gick för att prata med Per om en flicka som han trodde skulle kunna bli ett gott parti för honom. Grannen visste att Per slet hårt för att kunna behålla gården och han förstod att med rätt hustru skulle gården kunna få ett rejält uppsving. Per hade också friat till några flickor i trakten, men de hade tackat nej, vilket ju inte var så märkligt med tanke på ryktena som gick i byn. Förslaget grannen kom med var Hanna Johans dotter. Hon var en 21-årig flicka från grannsocknen Björstorp, äldsta dottern till den förmögne häradsdomaren Johan Olsson och i mångas ögon ett riktigt kap. Per och hans mor diskuterade saken. Det fanns många fördelar med ett giftermål. Brudens hemgift skulle bättra på ekonomin betydligt. Det skulle bli nya små arvingar till gården och kanske bäst av allt, ryktena om moderns och sonens osunda relation skulle få ett abrupt slut. Per besökte Hanna och hennes far. Bröllopsplaner gjordes upp och hemgiftens storlek bestämdes. Hannas far skulle betala Anna Månsdotter gårdens halva värde, 1500 kronor, för att hans dotter skulle få flytta dit och ta över. Idag motsvarar den summan 165 000 kronor. Meningen var att Anna, i och med sonens giftermål, skulle flytta till sin mor någon halvmil därifrån. Nu var det bara en återstående detalj kvar innan bröllopet skulle stå. Hanna måste ju få lära känna sin framtida svärmor. Mötet gjordes upp och trots Hannas ansträngningar ska det ha blivit en total katastrof. Den blivande svärdottern försökte vara trevlig och intresserad, men Anna tycks ha hatat henne från första stund. Kanske var hon helt enkelt avundsjuk på flickan som hade allt hon själv alltid önskat sig. Hanna kom från en välbärgad, kärleksfull och aktad familj. Efter detta möte var Hanna inte längre säker på om Per var den rätta för henne. Hon ska ha sagt att hon nog inte var redo för att gifta sig alls. Men planeringen hade gått för långt och det fanns inte längre möjlighet att ändra sig. Den 15 november 1888 fick Hanna snällt säga ja till Per Nilsson. Problemen började direkt. Trots att Hannas välbärgade far gjort upp om att via hemgiften säkra Hannas del av gården, så flyttade inte hennes svärmor ut. Hon höll sig ihärdigt kvar på gården, men sovrummet hade hon tvingats lämna till förmån för sin sons unga hustru. Anna gjorde allt hon kunde för att trycka ner flickan. Detta kunde bland annat Jöns Persson, som hyrde ett rum på gården från 1 december, intyga senare. Han vittnade om hur Anna började skrika på Hanna helt utan anledning och att den psykiska terror måste ha varit fruktansvärd för Hanna att leva i. Hanna skrev brev till sin familj och berättade om sin svärmors beteende. Hennes far började se sig om efter ett hus i Björstorp dit Hanna och Per kunde flytta för att på så sätt komma ifrån den fruktansvärda svärmorden. Detta var inget Hanna var inblandad i, men hon fick ändå ovett och planerna nådde Annas öron. Att denna unga kvinna skulle ta Annas son bort från orten kom inte på fråga. Vittnen kunde senare berätta om hur Hanna blivit slagen av Anna. Hur Hanna blivit nervös om hon närmade sig hemmet och visste att Anna var där. Flera gånger hade Hanna bett en vän följa med in eftersom hon inte ville gå in i sitt eget hus själv. Vännerna vittnade också om att Hanna verkligen hållit av Per och att hon varit så glad de få gånger som han visat henne ömhet. Hon hade också gått till en kvinna i trakten som var känd för sina övernaturliga krafter. Och där hade hon fått tips på hur hon skulle kunna locka Per till sig. Då Hanna och Per var ensamma tycks äktenskapet varit, om inte bra, så åtminstone uthärdligt. Förmodligen kom Hanna under vintern på Anna och Per med att vara intima med varandra. Hon ska upprört ha konfronterat Per med detta, vilket gjorde att han frågade Anna vad han skulle ta sig till. Anna blev rasande och menade att det var inget Hanna hade med att göra. Det var troligtvis här någonstans som hennes plan att mörda Hanna tog sin början. Anna hade fått nog av den i hennes ögon näsvisa och odugliga sonhustrun, som i själva verket var en djupt olycklig ung kvinna som gjorde allt för att vara till lags. När Anna la fram planen till Per så lär hon inte ha fått särskilt mycket motstånd. Per tycks ha haft för vana att göra allt som hans mor sa till honom. Anna hade tänkt ut att Per skulle slå Hanna i huvudet med en träbit då de gått till sängs. När hon sedan var medvetslös så skulle han strypa henne. Därefter kunde de med gemensamma krafter baxa ner Hanna för källarstegen och få det hela att se ut som en olycka. Detta var också vad som hände sent på kvällen den 27 mars 1889. Då Hanna sedan blivit funnen av grannen Anders Olsson och uppburen ur källaren, så tillkallades traktens kyrkoherde. Förmodligen var det så det gick till vid hastiga dödsfall vid den här tiden, och ingen tycks ha övervägt att kalla in landsfiskalen. Kyrkoherden ansåg dock att Hannas kropp borde undersökas av den lokala läkaren. 2 dagar senare kom han hem till gården och undersökte liket. Han menade att det var solklart att Hanna blivit strypt. Märket på halsen kunde omöjligt uppstått vid en fallolycka. Nu rådde det inte längre något tvivel om att stackars Hanna hade mördats. Den som hade utredningsansvar vid den här typen av grova brott var häradsdomaren, som ju var Johan Olsson, Hannas egen pappa. Han kom till orten för att ta itu med de båda huvudmisstänkta, Anna och Per. Det fanns ingen annan rimlig förklaring än att det var dessa två som måste vara de skyldiga. Ingen annan hade någon som helst anledning till att vilja bli kvitt Hanna Johans dotter. Men Anna och Per nekade hårdnackat. Anna menade att hon inte ens varit på gården i anslutning till mordet. Det tog bara några dagar innan Per bröt ihop och berättade att han var skyldig till att ha slagit och strypt sin hustru till döds. Han erkände sin skuld inför häradsdomaren och flera av sina grannar. Men han menade att han var ensam skyldig till dådet. Hans arma moder hade ingenting med saken att göra, påstod han. Det fanns inte någon i byn som trodde på vad han sa. Anna var vida känd som en elak och manipulativ kvinna som styrde sin son med järnhand. Att hon skulle varit ovetandes till vad Per hade i görningen ansågs helt orimligt. Erkännandet ledde till att polis tillkallades till platsen och började jobba med fallet. De gick grundligt tillväga och förhörde mängder med personer som kunde vittna om Anna och Pers förehavanden dagarna före mordet. Bland annat slog de hål på Annas påstående att hon inte varit hos sonen kvällen före mordet. Vittnen hade sett henne vandra med raska steg mot sin mors hus tidigt på morgonen. Hon hade en rutig sjal virad om huvudet som om hon inte ville bli igenkänd. Breven Hanna skrivit till sin familj användes också som bevis på hur illa behandlad hon blivit under sitt korta äktenskap. Några månader efter mordet var det dags för rättegång, och även här pressades de båda åtalade hårt. De många grannar som besökt hemmet dagen då Hanna hittats mördad kunde vittna om hur välklädd Hanna varit då hon legat på Lide Parad i sovrummet. Enligt Pers historia hade han ju slagit henne i huvudet och de gått till sängs. Med andra ord måste ju alltså mördaren klätt på Hanna efter hennes död. För inte gick hon väl till sängs fullt påklädd. Bengta, som var en av de första på platsen, kunde beskriva de fina men speciella knutarna på Hannas strumpeband. Domaren lät därför både Per och Anna knyta var sitt strumpeband i rätten. Och Bengta kunde sedan direkt peka ut Anna Månsdotters knut som identiskt med den på liket. Ytterligare ett bevis mot Anna hade lagts till på listan. Både Anna och Per dömdes till döden för mord på Hanna Johansdotter. Domen överklagades och nu började folk som kände de båda höja sina röster för att Per skulle slippa undan dödsstraffet. Per hade sedan unga år utnyttjats och manipulerats av sin mamma, menade man, och därför borde han komma undan med livstidsfängelse. Över 60 namnunderskrifter lämnades in till Pers försvar. Hans dom omvandlades till livstidsfängelse och han flyttades till Långholmens centralfängelse i Stockholm. Där satt han i 23 år innan han 1913 friades. Han hade då, troligtvis på grund av de dåliga fängelseförhållandena, precis som sin far fått tuberkulos. 5 år senare dog han i en ålder av 56 år. Anna Månsdotter skrev till kungs för att få sitt straff omvandlat till livstid. Men inte ens det hjälpte. Morgonen den 7 augusti 1890 avrättades hon av skarprättare A.G. Dahlman. Hon fördes fram till avrättningsplatsen av den unge fängelseprästen Malte Hasselqvist som vit i ansiktet av anspänning klappade den dödsdömda på axeln innan hon storgråtande slade sig ner över stupstocken. Detta var A.G. Dahlmans första avrättning och kanske var det därför som han missade så fatalt med att träffa nacken. Eller så var det helt enkelt så att Anna i sista stund rörde på huvudet. Yxan föll över hennes bakhuvud och ut genom munnen mellan tänderna. Anna Månsdotter kom att bli den sista kvinnan som avrättades i Sverige. Hanna Johansdotter begravdes på Brösarps kyrkogård. Hennes mor och far kom sedan att vila där tillsammans med henne. På gravstenen står det: den arma kvinnans böner och tårar rörde dem alls intet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, och det var mordet på Hanna Johansdotter, eller Yngsjömordet som det är mer känt som. Det här fallet hade jag filat på ett bra tag när jag fick den oväntade hjälpen av Johanna. Det finns så mycket skrivet om fallet och utförliga vittnesbeskrivningar som inte går att återge i detalj. Jag hade helt enkelt svårt att sålla vad som var relevant. När Johanna frågade mig om jag ville ha hennes research om mordet på Hanna Johansdotter så svarade jag trots detta att jag inte kände till det mordet. För mig var det kort och gott Yngsjömordet. Det mord som ledde till att Sverige avrättade den sista kvinnan i historien. På något sätt så hade historiens gång avpersonifierat offret för mig och gjort avrättningen till en historisk händelse. Och jag skämdes verkligen när jag insåg mitt tankefel. För detta brott handlar ju om en ung kvinna som oanades luras in i ett äktenskap och ett hem där svärmorden från helvete styr och ställer. Hanna ville bryta förlovningen. Hon skrev till sin familj om hjälp. Hon bad vänner att följa med in i huset för att deras närvaro skulle skydda henne. Men ingen kom till hennes undsättning, vilket ju ledde till hennes död. Och jag tror inte att omgivningen ville Hanna illa. Tvärtom. Att grannen Anders Olsson kom och knackade på den där morgonen hon hittades, det berodde ju på att han undrade hur hon mådde. Vännerna tröstade och hjälpte Hanna en hel del. Hannas far höll på att förbereda en flytt närmare sitt eget hem. Förmodligen förstod omgivningen inte att det var så illa som det ju faktiskt var. Att det var bråttom. Och jag ryser när jag tänker på hur Hannas föräldrar måste mått när de insåg att de inte agerade tillräckligt kraftfullt på hennes rop på hjälp. Och än idag är det en viktig lärdom att ha med sig. Att man inte kan veta hur saker och ting står till innan det är för sent. Och kanske bör man därför alltid agera snabbt när man misstänker att människor i ens närhet far illa. Och jag tänker framförallt på alla som har barn i sin närhet och kanske misstänker att något av dem inte har det bra hemma. Det kanske kommer signaler på att barnet får ta hand om för mycket hemma. Att de inte får den mat som ett barn behöver eller att personer av tveksam karaktär kommer på besök och festar med föräldrarna. Man kan ringa anonymt till socialtjänsten och tipsa. Det kanske inte leder någon vart direkt, men varje liten pusselbit som socialtjänsten får in är viktig. Jag har själv ringt in privat en gång och gjort en anmälan på ett barn som jag misstänkte får illa. Jag har också låtit bli att göra en anmälan på ett annat barn, för många år sedan. Nu är han vuxen och jag undrar fortfarande hur det gick för honom. Jag var en av alla vuxna som svek honom, som såg hans elände men som ingenting gjorde. Nu var ju Hanna inget barn och någon socialtjänst där man kunde vända sig för att hon skulle få hjälp med sin situation. Det fanns inte på den här tiden. Bortsett från att Hannas make och svärmor hade en incestuös relation så var Hannas historia fram till själva mordet knappast unik. Jag tror att många unga kvinnor genom seken har haft det tufft att finna sig till rätta i sina nya familjer. Svärmödrar som styr och ställer med sin sonhustru har det funnits gott om i historien. Och än idag finns det ju familjer som lever väldigt nära varandra och som till och med bor ihop generationsvis. Hur ser problemen ut nu? Och det är naturligtvis olika från fall till fall. För många är generationsboende en stor tillgång. För andra något nödvändigt ont beroende på tradition eller ekonomi. Och jag tror att om ingen av de inblandade har ett maktövertag så kan det fungera mycket bra. Men som i alla relationer, om en av parterna är tvungen att stanna i familjen trots att den egentligen inte vill, då blir det svårt att få storfamiljen att fungera. Sen kan jag inte ta upp det här fallet utan att peka på hur rättssamhället har förändrats. Tänk att Hannas egen far fick lov att hålla de inledande förhören med hans dotters misstänkta mördare. Kan det bli mer jäv? Allt tyder på att han gjorde det ganska bra dessutom. Varför gjorde de så? Kanske fanns det bara han på tillräckligt nära håll med den kunskapen. Eller så ansåg man att han med sitt fina ämbete var tillräckligt kompetent att lägga känslorna åt sidan. Oavsett så är det ju tur att vi har fler juridiska personer att välja på idag. Och Per då? Vad ska man tänka om honom? Det var ju faktiskt han som begick själva mordet. Min analys av Per, efter att ha läst en hel del vittnesutsagor om honom, det är att han var totalt dominerad av sin mor. Han var dessutom sexuellt utnyttjad av henne. Och detta ska ju ha börjat vid en tid då han själv var ung och i underläge gentemot sin mor. Och jag tycker att Pers beteende på ett bra sätt kan illustrera hur våld från en kvinna mot en man kan se ut. För jag tror att Per var så kuvad att han lärt sig att stänga av sina egna åsikter och känslor helt. Detta våld byggs upp på samma sätt som våldet en man utövar. Men det fysiska våldet uteblir eller är av underordnad betydelse. För det som fick Per att blint lyda sin mor var knappast att han var rädd för henne fysiskt. Jag tror att hon, genom sitt beteende och sina ord, fick honom att förstå att han behövde henne i allt för att klara sig. Ensam var han oduglig, korkad och obeslutsam. När han försökte något var hon förmodligen där och pikade och gnällde på honom. Hon växlade mellan att älska honom innerligt och att frysa ut honom när hon inte var nöjd. Att få den dominanta personens kärlek och godkännande blir själva meningen i tillvaron. Detta beteende formar en människa till att bli helt viljelös om man inte lyckas bryta sig loss. Och vad hade Per för möjlighet till det? Män kan vara rädda för en kvinna. Men sällan för hennes fysiska våldskapital. Utan för hennes svartsjuka, ilska och hot. Jag har sett det med egna ögon och det är på riktigt. En bjässig man kan vara rädd för en liten kvinnas ilska. Så är det. Och dessa män har en stor nackdel. De är ofta övertygade om att ingen skulle tro dem. Att Per fick sån uppbackning av grannarna tycker jag var fint. De hade sett hur Anna styrde med sin son och ville inte att han skulle få sona med sitt liv för något hon tvingat fram. Det allra sorgligaste i den här berättelsen kanske ändå är att om bara Hanna och Per får ta sitt äktenskap i fred så hade det nog kunnat bli ganska lyckligt. Allt tyder på att de faktiskt ändå höll av varandra när de var ensamma. Kanske var det den vissheten som var så provocerande för den bittra och missnöjda Anna att det ledde till att hennes ödesdigra plan tog fart. Och källor i dagens avsnitt var Wikipedia samt boken Yngsjömordet av Yngve Lyttkens. Ni kan nå mig på Instagram Historiska brott eller mejla på historiskabrott@outlook.com. Och musiken är som vanligt skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.